Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Och varmt välkommen till Evelöv och Månström, en helt ny podd om löpning och livet. Vid min sida har jag en av Sveriges klarast lysande löparstjärnor, det evigt gröna löparträdet, Malin Evelöv. Hur är läget med dig?
Men vilken fantastisk trevlig beskrivning. Vad ska jag kontra med?
Ja, du får kontra med vad du vill.
Ja, men det är ju, du är ju min sociala medieguru.
Ja, men tack. Den rollen
som
tar
fått,
på mig.
Fått mig att komma ut i sociala medier och överhuvudtaget.
I alla fall en gång per år.
Ja.
Men du, Malin, vad ska vi prata om idag då?
Ja, men idag så kommer vi prata om hur det är att leva med en löpare. Du och jag är löpare, båda två. Även om vi kommer från lite olika håll. Och det kan ju ha sina utmaningar att ha en relation ihop med en löpare.
Det har absolut sina utmaningar och det ska vi djupdyka i lite senare här i programmet. Vi kommer också att prata om hur man gör för att bli snabbare. Och en ganska intressant frågeställning, nämligen finns det något bäst före datum för att förbättra sina tider på olika distanser? Det är ju någonting som man själv frågar sig när man har klivit över det där magiska 40-årssträcket. Man bara garvar.
Jag är ju 44 så att du är ju liksom ett par år yngre där, så att du kan ju bara se min utveckling och hoppas att
tvåa på Lidingöloppet. Ja, vi får se. Men innan vi går på huvudämnet så lite kort om våra sponsorer i det här avsnittet. De är nämligen väldigt intressanta, inte minst ur löparsynvinkel. Om du hänger kvar till slutet av det här programmet så kommer du att få veta hur du får bebismjuka fötter med Japans mest sålda fotvårdsprodukt som heter Babyfoot. Malin och jag har faktiskt testat det här och det är jätteintressant. Och du har också chansen att vinna ett par av dessa magiska strumpor, så missa inte det. Nu skrattar jag lite grann, men det är faktiskt jättespännande det här, så det måste du kolla in. Och dessutom, jag älskar frukostmat som müsli och jag skulle kunna äta det till varje måltid. När det gäller müsli så tycker jag att det är svårt att hitta bra müsli i affären. Ofta är den liksom så här crunchy och fin högst upp. Och sen när man gräver längre ner i påsen så är det mest damm. Och ändå kostar det skjortan att köpa det här. Så hur ska egentligen den optimala müslin vara? Mer om denna frukostfavorit berättar Risenta i slutet av det här programmet. Men åter till huvudtemat, nämligen att leva med en löpare. Och hur kom jag in på det här ämnet då? Jo, det finns en kille som heter Simon Wikstrand som har en blogg som heter hanmedskor.se. Du ler här mitt emot mig, Malin. Han skrev ett inlägg häromdagen och då refererade han faktiskt till en bild som jag hade lagt upp på Instagram på min sambo Jonas. Och då skriver han så här att min sambo får oftast frågan så här: springer du också? Och då brukar han svara, i början så svarar han så här: nej, det gör jag inte. Och så här. Och så
lite nästan anti.
Ja, men i början var han så här: nej, det gör inte jag, men jag gör lite annat under tiden. Men för varje gång han fick den där frågan så blev han liksom mer och mer irriterad. Och jag vet, till slut så blev det mer så här: nej, jag springer faktiskt inte. Jag kan förstå honom, för han har fått den frågan så många gånger. Så att,
Då har jag en förklaring, för jag frågar ju också om han springer.
Du frågar honom om han sprang.
Ja, jag frågar ju, och jag märkte att den stack lite. Han nästan var lite... tvärt emot där och ville säga att nej, jag springer aldrig.
Nej. Och sen Simon då, som bloggade om det här, han skriver att precis så här är det i hans och Lisas förhållande. Lisa är hans fru då. Och Lisa får ofta frågan när hon berättar för människor vad han jobbar med. Och Lisa springer inte, men däremot gör hon andra saker medan han springer. Så hon sköter väldigt mycket det här, fotografera, langa gäll under lopp och liksom heja på. Och sen så får man ju vara det här som, vad ska man säga, klagomuren efter att ett lopp har skett, eller vad säger man?
Ja, eller klagomuren, men den där personen som ska tagit mycket av det här runt omkring jobbet och under det här loppet och sen kanske känner sig rätt färdig på att nu äntligen är det här långa loppet, för de är ofta rätt långa också, över. Nu kan vi gå in på lite mer intressanta detaljer som de själva kanske tycker är trevliga, att sätta sig och slappa lite och äta något god mat och dricka något gott. Och då är det ju ofta så här med de här löparna som har sprungit långlopp. Jag känner igen mig själv lite också.
Är du också sån att du måste älta?
Nej, inte så mycket, men det är lite det här behovet av att på något sätt få ut all den här adrenalinet som man har haft kring ett lopp och prata lite om det här, hur det kändes på olika delar av loppet och vad som har hänt, och där blev det lite krampkänning och hit och dit. Och jag är så medveten om de här bitarna, för jag har varit så mycket i löpningen själv och jag har jobbat med löpare, så att jag försöker verkligen hålla igen det här, för jag vet att det är inte jätteintressant för en person som inte har sprungit loppet själv eller kanske ens springer någonsin. Nej. Att sitta och lyssna på sånt här. Så jag försöker spara det till i så fall personer som jag vet jag kan älta sånt här med.
Men kan man spara det då? Man precis har så här sprungit i mål på ett maraton. Alla vet ju hur mycket känslor, men det är efter ett långlopp. Alltså, oavsett hur långt loppet är, så alltså, man har ju känslorna utanpå kroppen. Ja, och nej, så vill man liksom få ur sig det här. Och så kommer man hem och så är det så här, ja. Men kan vi prata om något annat nu kanske?
Ja, nej. Det är som du säger, Peta. Svårigheten är ju att liksom hålla inne på det här och tänka att jag tar det med min kompis om två dagar när vi ska köra ett myspass tillsammans. Nej, men där faktiskt måste jag säga att där kommer min roll som tränare in lite också, som coach för motionärer. Jag har märkt det ibland att vissa av mina kunder som kanske inte har den här personen hemma då som de kan vräka ut det här på, de har jag liksom tagit den lilla rollen också, att inte bara coacha dem inför loppet utan få den där efterbiten också. Så jag har sagt att hör av dig, jag vill ha feedback, jag vill höra om loppet, och jag vet att det är viktigt. Så att då ibland om vi inte träffas direkt efter loppet, vilket jag inte gör med så många kunder, så kan jag få kanske ett långt mail eller ett sms eller någonting med en beskrivning, och där märker jag att det bräs ut rätt rejält ibland.
Alltså du får långa mejl?
Långa, och det är krampkänning där, och det, magen var ostadig och det var...
Allt ska med?
Ja. Så det, jag känner att det finns ett behov, och jag som sagt, jag har ju en stor förståelse för det här, och jag känner att jag tar gärna den som coach också för mina kunder som jag har tränat, att det inte bara är nu är du färdig och springer det här loppet, tack och hej, vi hörs inte mer, utan det är en viktig del, och vissa saknar den på hemmaplan, och jag har full förståelse för de partners som lever ihop med en löpare som ska sitta då i hela kvällen när man ska äta en god middag och dricka vin och sitta och älta det här förbannade maratonloppet.
Och sen ska det bli som att det kretsar ju, alltså det är efterdyningar också sen på Facebook och sociala medier, så skriver man ju om loppet och så får likar andra, och så är man inne i den här bubblan i flera dagar efteråt. Och det kan ju vara även när man har sprungit ett pass, att man är jättenöjd med passet eller att man tyckte det var ett dåligt pass, och så måste man få älta det också. Så att, och så kanske den här partnern också i sociala medier tycker att allt handlar bara om löpning. Vad finns kvar, kan man ju undra till slut.
Ja, nej, men då hoppas man ju att det här förhållandet bygger på andra bitar än skulle det bara byggas upp kring det där. Det måste ju finnas någon annan anledning till att man är tillsammans och ja. Den ligger väl förhoppningsvis då på ett annat plan än det där. Men jag tror att ändå det är viktigt. Jag levde ju 15 år ihop med min exman då som inte är löpare. Han har ju börjat springa betydligt mer sen vi separerade.
Jaha, han började springa efteråt alltså. Intressant.
Så, ja, aha. Så att han, jag hade en dålig inverkan på hans löpning, egna löpning. Vet inte, kanske tog för mycket av mitt eget.
Men sprang han när ni träffades eller?
Nej, alltså han har ju sprungit någon gång så där då och då, väldigt lätttränad. Så att han har ju alltid haft en förmåga att kunna springa, men han har liksom inte haft det där kontinuiteten och drivet att hålla i det hela tiden. Men nu har han betydligt bättre flyt i sin löpning än när vi var tillsammans. Men,
den är intressant.
Ja, den är väldigt intressant. Som sagt, så man kan nog ta död på någons lust kanske när det blir för mycket. Men det jag ska säga är att när vi levde ihop så min räddning var väl att jag var ju elitlöpare när vi träffades. Så att på något sätt så var han tvungen att köpa konceptet Malin som helhet, och hade han liksom inte gillat att jag tränade och sprang då hade vi väl antagligen inte blivit tillsammans. Nej. I och med att då var det ju väldigt mycket när jag var elitlöpare och sen trappade jag ju ner, så att på något sätt så har ju jag kunnat träna väldigt mycket fast det har ändå varit väldigt mycket mindre än när vi träffades, så att jag har ju räddats av det, att han har väl aldrig liksom störts på min stora dos av träning.
Nej, men jag har vänner som har börjat springa från att de inte, alltså de har en partner som inte springer och sen så har de själva börjat springa, kanske inspirerade av mig ibland och någon annan sådär. Och så har det lett fram till att relationen faktiskt har kraschat för att de, när man väl börjar springa, jag tror att kanske lättare att man ändå träffas med givna förutsättningar. Okej, vi träffas, jag är löpare, du är inte löpare. Men vi har, till exempel jag och min sambo, vi har väldigt mycket här, vi tycker om mat och liksom gillar att gå ut och äta och laga mat. Så det är ju ett stort intresse. Och även att fotografera. Så att det var ju det som så här, var våran grej från början. Mm. Sen så sprang ju jag, sen var det som tur var så träffades vi faktiskt när jag var precis så här i vilofasen inför ett ultramaraton. Så att jag hade precis så här, du vet, tränat klart och så skulle jag så här invänta superkompensation. Så
att då lurade honom lite grann.
Alltså jag bara så här, ja men det är inga problem att så här, ta sovmorgon i 2 veckor och bara chilla. För sen så ska jag ju springa 8 mil i schweiziska alperna sen. Så
att, den här var lömsk, det här visste inte jag Petra. Att,
gjorde trä.
Körde en sån.
Nej, men på något sätt så var det ändå givna förutsättningar. Vi visste ju ändå att men löpningen är en stor del av hennes liv. Inte för att jag är elit, men ändå så här, jag tycker det är kul. Och jag springer mycket. Men jag tänker om den ena plötsligt börjar springa. Ja, då det kan det ju bli så här.
Det kan bli annorlunda. Ja,
att man kanske springer ut ur ett dåligt förhållande för att man...
Eller så hittar man gemenskapen i det då, att den ena får en motivation och ett intresse kring löpning eller träning överhuvudtaget som de kanske inte haft tidigare, för att man ser att ens partner då har mycket att tillföra från den sidan. Och det är väl det som kanske är det allra bästa, att man i ett förhållande möts som du och din sambo på något gemensamt, och sen så kan man föra samman sina stora intressen vid sidan så att det blir en gemenskap kring det också, så att det inte blir någon ytterlighet att din löpning är totalt utanför ramarna för vad som är okej i ert förhållande. Du får nästan smyga in den. För det blir inte bra heller. Jag har en del kunder som har det problemet, att de liksom fusk eller smyger in sin träning och inte berättar det. Att de
jobbigt,
säger att de ska göra något annat och så tränar de för att deras partner liksom tycker att det blir för mycket. Ja. Och det där har jag pratat med en hel del människor om. Inga namn nämnda här.
Nej, men vi pratar allmänt.
Men just det där, att, och då kan jag känna en liten sorg i att höra att det här, jag förstår, jag ser ju på den här personen att det här är en otroligt viktig del i deras deras liv. Och jag vet själv att det gör att man mår väldigt bra och att allting annat går runt. Mm. Och så har de en partner som inte accepterar det. Eller, så att de måste helt enkelt ljuga och säga att de inte tränar så mycket som de gör.
Men det är inte svårt då, så här, ska man tvätta kläderna någon annanstans då för att inte avslöja att man har tränat? Eller? Det
känns man får som gömma att det, dem på jobbet.
Det låter som en jättejobbig tillvaro att smyga runt med sin träning.
Ja, men
träning.
Alltså, det är klart att partnern vet att de tränar, men inte så mycket. Så, utan då kanske de tror att det här, den öppna träningen inför partnern, den ser de att Peter är ute och springer lite där 3 dagar i veckan. Mm. Men sen så kör du 3 dagar i veckan eller 3 pass till där i smyg.
Ja, just det. Hur man nu ska lyckas smyga in det på något sätt i... Ja, men jag tänker också det här, den här Simon då, Simon Wikstrand som jag pratade om i början här, han ganska långt inlägg han skrivit här. Den här känner jag igen, det här kan jag relatera till. Det här med att springa på helger, det är så skönt att springa tidigt på helger tycker jag. Jag brukar oftast vilja springa så här långpass vid 8 på morgonen kanske. För då har man hela dagen på sig och göra någonting annat.
Absolut.
Och det tycker jag ju att partnern borde vara positivt inställd till också. Men då kan det vara så här att ja, men då kanske man har haft en skitnatt. Jag menar, vi har en 1-åring hemma. Det är ju som det är. Ibland så är det en skitnatt. Och då ringer klockan där klockan 7:15 eller 6:45 och så skär signalen genom mörkret liksom. Och så ska man så ut igen och så ska man ut där och hålla på och greja och så får han vara hemma med som bebisen på morgonen där.
Ja, men samtidigt så är ju jag har ju 3 barn har ju gått igenom den där fasen och för mig var det ju också så där att den enda chansen om jag skulle köra ett långpass på helgen var ju att strunta i sovmorgon och även om kroppen ibland skrek och sa att du vill sova någon gång så ska du sova ut också, men då valde jag att ofta att gå upp och köra det där långpasset ändå tidigt för att ha hela dagen öppen och även om jag då, barnen hade vaknat när jag kom hem och så kunde jag ju liksom ha energi och ta resten av dagen om det då skulle krävas, för då hade jag fått göra min grej och kan man ändå ta den där dealen att om du tar morgonen här då medan jag är borta 1,5-2 timmar så får väl jag steppa in och ta stora delar av resten av dagen då, om man inte gör saker tillsammans.
Det kan ju vara lite jobbigt. Jag tänker på min motionärsnivå. När jag har sprungit ett långpass på en helg, eller som det blir oftast på helgerna springer långpass, då blir man, jag är jättetrött när jag kommer hem. Då är jag så här, dels vill jag kanske älta passet lite grann och sen så kan det vara skönt att så här, ta en lång dusch och lägga sig på soffan och chilla lite och så går det en timme till.
Exakt, och det där har vi svårighet och det är därför för jag tänker själv så här, jag har tagit bort mycket av mina långpass och då tänker jag inte för att jag inte gillar dem egentligen men för jag känner att jag blir så trött efteråt. Så
du blir också trött efter långpass.
Fruktansvärt trött. Det är precis som du säger att problemet är att det är inte bara de där 1,5-2 timmarna som man är borta utan jag tappar totalt orken och energin så att jag skulle helst bara vilja bli liggande på soffan och äta och dricka ett par timmar efter innan jag egentligen är människa och gör någonting. Däremot om jag går ut och kör ett stenhårt intervallpass med mjölksyra upp i hårfästet som egentligen är mycket akut jobbigare.
Ja.
Då kan jag kasta mig in i duschen och sen vara i startposition att ta barn och allt annat resten av dagen. Och då kan jag vara stum i muskulärt i benen, men jag får inte samma tömning på energi. Nej. Och jag har mer att ge för familjen efter. Så att, där har jag liksom fått ta ett litet val ibland att mina långpass måste jag planera in när jag vet att jag kan vila efter, för jag orkar inte.
Nej, men så är det ju precis. Ja, men då, det är väl det där att köra intervaller en lördag morgon, det är ju, tar ju emot lite grann. Alltså.
Ja, det tar emot, men man får ju göra det som är taktiskt och funkar. Ja. När man har kommit till den punkt att man inser att det finns inget alternativ. Antingen så är det det. Eller...
Nej, det är sant.
Ja.
Men du, den här är kul också. Den här, ja, men han skriver så här. Är du så här också, Malin? Alltså, när man kommer hem då, efter sitt pass, och så ser ju då kanske ens partner att man har kommit hem. Men då är så här, då är man inte klar, för då visar klockan 19,82 kilometer. Vad betyder det? Jo, man måste springa i cirklar utanför fönstret tills det blir 20 kilometer. Är du sån?
Absolut.
Är du det?
Ja, det är jag.
Nej, det trodde inte jag.
Jo, faktiskt.
Du måste ha jämna kilometer.
Nej, inte jämna. Jag har inte mycket hang-ups överhuvudtaget. Men jag är sådär gärna att om jag har sagt att jag ska springa en timme. Om jag kommer tillbaka på 59 och 32. Då tar jag de sista 28 sekunderna i att det är löjligt. För att det kan vara i sån här myrtempo. Du vet, man bara springer 50 meter ner på gatan och så vänder man. Och så, det är liksom ingen ordentlig löpning. Den hade ju lika gärna kunnat strunta i. Ja. Och är det så där nära ett jämnt? Skulle det vara 19,2?
Ja, men det är
då
ganska
skulle jag
långt
strunta upp i det. Men om det är precis så där nära ett bättre tal.
Och gränsen över 19,6 någonting, eller?
Ja, det måste nog ha gått över 19,5 kilometer.
Ja, 19,51.
Ja, precis. Då måste det...
Det är ändå ganska långt.
Ja, det är långt. Nej, men det får nog vara liksom ännu närmare.
Mm. Gud vad vi är nördiga nu.
Ja, och det där är märkligt för att jag tycker ändå att jag är väldigt läscher med sånt där i övrigt, men när det kommer till det där och jag gjorde det här om dagen när jag skulle springa en timme och så kom jag tillbaka på 19:41 eller något och då gjorde jag en sån där löjlig liksom små myrsteg fram till exakt en timme.
Ja, men gud vad roligt. Men är det sån här också att om ni ska på fest då, kanske till exempel din förra relation där, att du bara ja, då kan jag springa till festen så kan du ta bilen, så kan typ... Har du gjort så?
Nej, gud, det har aldrig hänt.
Inte så?
Nej, där...
Det finns ju många som gör så att om man till exempel ska bort någonstans så kanske man tänker att ja, men om det är 2 mil dit eller 1 mil, då kan jag springa dit så får jag liksom mitt pass på köpet.
Ja, men då har jag nog sprungit innan. Då går jag nog upp tidigare i så fall. För jag vill ofta, om jag ska på fest eller en stor middag, då vill jag träna innan, absolut. Ja. Men då har jag nog velat göra det klart. För att när jag åker till festen, då är jag färdig. Jag vill inte komma in sladdande där svettig och ska kasta mig in i någon dusch när alla står färdiga med liksom för middag. Nej,
inte din grej.
Nej. Gör du så eller?
Nej, alltså jag känner också att det är, jag vill gärna göra mig i ordning och sådär. Och det vill inte jag göra när jag liksom är framme på festen. Det blir jättekonstigt.
Nej, men du är ju lite fåfäng också. Jo, du tar ju lite extra tid.
Ja, jag skulle inte hålla på. Det där är lite överkurs.
Nej, men då är när jag har tränat, det ska man gärna få göra innan en fest. Men sen släpper jag helt det. Jag är ju en livsnjutare också. Så det är lite intressant med det här samtalet, att leva med en löpare eller att man är livsnjutare.
Är inte det samma sak?
För mig är det går hand i hand. Att jag vill ha båda delarna. Det blir för mycket träning och för lite livsnjutning, då tycker jag livet är trist.
Ja, men det ska ju vara, alltså för Simon då, han kallar ju sig själv för löparen och så livsnjutaren är hans fru. Mm. Men jag tror nog att han också är livsnjutare. Det känns som att alltså, man springer ju för... Alltså, jag springer nog framförallt för att det kan bli skönt in i passet. Innan är det ofta lite jobbigt. Men sen efteråt, det är ju framförallt den känslan man vill åt.
Absolut.
Den här liksom endorfin känslan.
Det är ju den som ger kicken till att man går ut nästa gång. Och det är tur att den känslan infinner sig. För det är som du säger, ibland är det ju motigt innan. När det är lite mörrigt ut. Och det smattrar på fönstret, regn.
Och det är mörkt ute.
Ja, och så ska man ta sig i kragen där. Men har man den där erfarenheten i tänket att jag vet att jag vill ut där och jag vill uppleva den där efterkänslan, då gör man ju det.
Du har ingen erfarenhet av att vara tillsammans med en löpare? Som från förr?
Ja,
eller generellt kanske då kan du prata. Prata generellt. Jag tycker inte att det är speciellt bra. Eller jag har ingen bra erfarenhet av det i alla fall. För det blir en tävlingssituation.
Absolut, jag har inte haft något långt förhållande med en löpare. Men jag har ju träffat en del idrottare förstås.
Sett hur det har sett ut på andra håll kanske också.
Ja, men jag har känt, jag måste säga att jag har alltid sökt mig i relationer till icke-löpare. Och då behöver det inte vara att man aldrig springer ett steg. steg, men vad jag kallar en icke-löpare är att det inte är på en vad ska man säga, professionell eller väldigt inriktad nivå som jag själv, utan jag har nog alltid sökt killar som kommer från andra branscher, men gärna självklart har en måste ha en förståelse för att jag är den jag är och att träning är viktigt för mig. Nummer två, att det är faktiskt trevligt om den gillar att röra på sig och kanske har intresse av att göra lite saker ihop som är aktivt. För det är klart att då har man mera gemensamma nämnare. Men nej, jag håller med Petra. Jag har nog inte så bra erfarenhet och jag har sett problem med när man kommer från att båda är lika inriktade. Man kan tänka att det är enkelt, men det blir en liten, som sagt, en tävlingssituation på något sätt internt.
Ja, och sen det här att då ska båda vara, man får ju ändå erkänna att man är ego när man tar sig så mycket tid och ägnar sig åt en sport. Eller vilket intresse som helst egentligen.
Absolut.
Som tar tid.
Ja, det är det.
Och då vill man gärna få lite cred och lite så här, bli sedd för det man gör. Och jag tänker att om man är två stycken med samma driv i den här sporten, då kan det bli väldigt svårt. För då, vem ska langa, ska man turas om då och langa gäll? Och, ja, det får man göra då. Men då kan man ju inte träna inför samma grejer. Och, nej, jag tycker det låter... Ja, jag vet ju att det finns exempel där det funkar jättebra, men... jag vet inte ens om jag skulle ut och springa med min partner. Så där. Det blir ju alldeles för mycket så här präktigt, eller?
Ja, nej, men där,
här
där
springer vi och är checka.
Nej, men det kan nog tycka är en trevlig tanke.
Du brukar göra det nu, kanske?
Ja, jag gör det lite nu. Spela tennis och cyklar och simmar och styrketränar och springer. Vi gör alltihop nu med min nuvarande kille.
Men ni hade ju distansförhållande, så då kanske inte ni så här, då kanske det är roligt att göra så här.
Vi vill ju göra alltihop. Exakt. När vi väl är ihop, så att det är väl det kanske.
Jag kan tänka, när jag sticker iväg på min runda så är det skönt att få komma hemifrån ett tag. Inte för att jag inte gillar min sambo, men mer att bara, men då får man en liten så här, tid för sig själv.
Det förstår jag. Det är klart att det är så. Men jag tror att... Det är nog bra att man har sin nisch, skulle jag säga, lite grann. Att man är bra på olika grejer och man har förståelse för varandras intressen. Och förhoppningsvis kanske kan dela dem lite grann i alla fall. Och att det inte är en pina att följa med på en löpartävling som partner. Utan att det kan ändå vara att okej, nu är det du som ska springa det här loppet och jag är här och hejar och langar och supportar och håller kläder och så vidare. Men att man ändå tycker att det är kul, att det finns ett nöje kring det. Och sen att den personen har sin nisch och är, en annan gång så är man med kanske på en tillställning där den är stjärnan eller i sitt forum. Och,
det är nog viktigt,
och att man sitter i baksätet själv den gången. Och jag tror mera på att det är lättare att hålla en nivå i relationen på det sättet.
Ja, men det håller jag helt med om. Så. Ja, diskussionen fortsätter i alla fall, men det är ett väldigt intressant ämne.
Ja, det här är verkligen. Och det finns inget rätt och fel.
Nej,
man får nog
man
söka sig ut där i vimlet och se vad som passar en själv, trots allt.
I alla fall så har vi fått en hel del läsarmail. Mail och meddelanden på Instagram och på olika ställen. Och de undrar en massa saker, våra lyssnare. Och en intressant fråga som kom här från Jenny handlar om, finns det något bäst före-datum på att bli snabbare? Det tycker jag är jätteintressant. Hon skriver så här: är det verkligen bara intervaller som gör oss snabbare? Jag springer en del men har aldrig haft som mål att bli snabb. Jag började springa när jag var 36 och är 41 nu och fastnade ganska snabbt. Jag har märkt att jag är uthållig och envis men mesig. På ett lopp tar jag det heller lugnt för att öka lite på slutet, typ sista kilometern, och det är ju bara löjligt. Ja. Sen skriver hon här att hon vill bli snabbare. Behöver man ett program för att bli snabbare? Och vad händer om man missar ett pass? Hon har ett lopp här i april 2017 som hon ska springa, ett halvmaraton, och då vill hon bli lite snabbare än nu. Och hon springer olika till... Mm. Maratonpodden har den här veckan ett betalt samarbete med Craft som precis har lanserat en löparsko med namnet Explore. Och upptäcka, det är precis vad man kan göra med den här skon på fötterna. För tack vare samarbetet med den världsledande cykeldäckstillverkaren Vittoria har man lyckats skapa en yttersula som bjuder på lika skön löpning oavsett om du springer på asfalt, i skogen eller på grusväg. Varför har man då teamat upp med en cykeldäckstillverkare undrar du kanske? Jo, man har inspirerats av mångsidigheten hos så kallade gravelcyklar. Alltså cyklar med bredare däck än vanliga landsvägscyklar och som fungerar bra i varierande terräng. Och nu ville Craft skapa en sko med samma hybridegenskaper. Eftersom jag inte får springa riktigt än på grund av min ryggbehandling så har jag testat Explore under snabbare promenader på både asfalt och stig. Och jag måste säga att greppet är verkligen något utöver det vanliga. En skön och ombonad känsla får man tack vare mellansulan som är gjord i en mjukare version av Crafts PX Foam. Som är ett miljövänligt material som är 20% lättare än traditionella material och som ger en härligt energisk känsla som håller dig igång under både korta och långa rundor. Jag längtar verkligen till om någon månad då jag kommer att få ta mina första löpsteg på över 8 månader. Då ska jag springinviga mina Craft Explore som dessutom är grymt snygga i korallrött med turkosa skosnören. De finns även i svart, men jag älskar färg som ni vet och blir glad av färgglada löparskor. Och självklart har jag en rabattkod som du kan använda om du vill uppdatera din skogarderob inför löpasäsongen. Med koden PETRA25 får du just nu 25% på hela sortimentet hos Craft. Och shoppar gör du på www.craftsportswear.com. Alltså www.craftsportswear.com och koden är PETRA25. Stort tack till Craft för att ni möjliggör Maratonpodden. Är man varje vecka alltid intervaller, backe eller fartlek minst en gång. Och sen är det långpass och så är det ett distanspass. Och hon springer bara på trail, alltså bara i terrängen.
Mm, det är ju i och för sig väldigt bra. Det är ju, är det någonting som man blir stark av så är det ju att faktiskt inte bara springa platt asfalt och söka sig till det snabbaste underlaget för att få bra tider på intervaller och träning. Men ett inslag som jag tycker är viktigt för en löpare oavsett ålder men absolut också när man kommer upp i åldern lite som gör att man faktiskt blir snabbare som inte har med löpning att göra egentligen, det är styrketräning. Ja. Och styrka och spänst. För det är spänststyrka och det är liksom små hoppövningar och att bli allmänt starkare i kroppen. För det är någonting som jag märker är många löpares svaghet och som många tar bort helt enkelt för att det är tidsnöd och man ska göra det man tycker är kul i träning många gånger och då hinner de inte med det. Men där har man faktiskt, jag känner det själv och jag ser det på kunder som jag tränar att det finns massa utveckling att göra om man bara lyfter in lite mer styrka och spänstträning i löpningen.
Alltså typ, vi pratade ju i förra avsnitt om hur du lägger upp din styrketräning. Det är mycket övningar med egna kroppsvikten.
Ja, det är det ju. Det är inga tunga vikter utan det är mycket allmän styrka och bli stark i bålen. Men just bålen är väldigt viktig just om man kör styrketräningen. Men sen benstyrka kan man göra mycket genom att göra små hoppövningar ute i skogen också. Så det är ingenting du behöver gå på gym på än. Så att ta små hopp för vader, hopprep, göra enbenshopp.
Enbenshopp är jättebra tycker jag.
Och det här är liksom framförallt att bli starkare i underbenen. För det är där många har tappat lite grann spänsten och styrkan så att löpsteget blir lite lägre i tyngdpunkten och inte lika spänstigt. Och
där lite har sittande löpsteg.
Ja, och där har du massa snabbhet att hämta om du kommer upp lite mer med tyngdpunkten, blir starkare i fötter och vader och får liksom ett tryck och en spänst i löpningen. Där sitter mycket att hämta även för en 40-plussare.
Men du, jag tänkte bara säga, vi har ju pratat om förut om det här med löpskolning och sådana spänsthopp och sånt ingår ju i löpskolning.
Absolut, ja.
Och jag minns ju själv när jag gick en utbildning här för några månader sedan till att bli löpcoach, och då gjorde vi ett en timme långt löpskolningspass. Det är ingenting som jag brukar göra. Ingenting som man ska rekommendera heller. Men alltså, bara genom det passet så gick ju nästa pass superfort. För att man hade en helt annan spänst i underbenen. Precis som du säger, man kände sig som man kom liksom skjuten ur en fjäder. Så här. Mm.
Och det är det som är lite häftigt där med träning. Att det är lätt att tänka att man bara ska skruva till sin löpträning på något sätt. Och att absolut intervaller. Jag är ju intervallfrämjare nummer ett här. Så alltid pratar om att det är så viktigt i träning. Men
det är lösningen på allt.
Ja, det löser det mesta. Men kan man både intervallträna och köra löpskolningsövningar med spänst hopp, då har vi en absolut en ökning i snabbhet potentiellt.
Men du, behöver hon följa ett program då? Är det viktigt att man har det? Eller kan man bli snabbare ändå?
Det är klart att man kan bli snabbare, men det är nog lättare att ha i alla fall en struktur. Jag ska inte säga att man behöver vara nitisk med att ha ett satt program, men självklart så är det väl bra att veta lite vad är det jag ska ha i min träning? Vilka moment? Vilka pusselbitar ska jag jobba upp? Och hur ofta? Det är klart att då kan man ju liksom ha en liten... jag följer ju själv inget program längre. Jag sätter upp vecka för vecka för mig själv i huvudet bara. Hur ser min vecka ut den här veckan med jobb och familj? Vad har jag för tid och vad önskar jag mig att få in i träningen den här veckan? Och så lyfter jag in det. Men, så att man behöver ju inte vara en sån där otroligt strikt planerare att man har ett veckoprogram vecka efter vecka, månad efter månad om man inte vill det. Men jag tror att en bra tanke är att tänka till lite i alla fall, att de här, en gång i veckan ska jag köra det här, en gång i veckan ska jag lyfta in de här löpteknikövningarna, de här spänstgrejerna, och det gör jag ihop med det här intervallpasset. Efter det distanspasset då kör jag lite extra coreövningar. Alltså så att man har en tanke i det, så inte bara gå på känsla heller, för det faller bort så lätt.
Ja, i alla fall om man har ambitioner att man vill bli snabbare. Men det här med att kan man bli snabbare, menar, för din del, Malin, hur är det för dig? Så, du har varit och hållit på med löpning hur länge som helst. Känner du fortfarande att blir du snabbare på vissa distanser, eller är det bara... liksom, blir du långsammare och långsammare?
Ja, för mig är det bara ett förfall. Det är klart att det som är svårast att bli snabbare när man blir äldre på, det är riktigt korta distanser, alltså riktigt explosiva grenar. Och det är ju för att muskelstyrkan man blir svagare i musklerna, och därför styrketräning är viktigt också. Men långlöpning är ju lättare att hålla uppe en hög nivå på som äldre också. Och där är ju inte snabbhet på samma sätt, det är ju inte explosiv snabbhet, och jag tror absolut att man kan bli snabbare i en övre ålder om du inte har varit elitlöpare som jag. Jag jämför ju med mig själv. Jag springer ju fortfarande snabbt för att vara i min ålder, men det är klart att om jag jämför med mig själv så är jag väl på nedförsbacken. Men om man inte har tränat på det sättet som ung, och så tror jag absolut om du lyfter in rätt träningsmoment så kan du fortfarande bli snabbare på långlöpning.
Jag vet att jag pratade med Anders Salkaj, och han sa någonting om, jag vet inte om det var skämt eller allvar, men att man har 10 år som man kan liksom använda för att bli snabbare, som man kan plocka ut i sitt liv. Och sen när man har plockat ut de här 10 åren, då kan du inte göra så mycket mer, utan då går det ut för. Är det så? Om man satsar liksom maximalt i 10 år.
Om jag utan att har pratat med honom om det här, så är det lite så här, det sägs att det krävs på elitnivå, så krävs det 10 år av full träning, alltså att du tränar så mycket mycket du någonsin klarar av, någonsin i kroppen. När du är fullvuxen, du har vuxit klart, du kan ta till dig träning. Mm. Och så tränar du 10 år maximalt, då är du på din topp.
Jaha,
så brukar man säga.
Säger man liksom. Så? Okay. Ja. Då kanske jag missuppfattar
det. Ja, jag vet inte om det är det du pratar om. Eller att det krävs, det är inte, även om du har tränat då stenhårt i 3 år eller 4 år som elitaktiv, så när du har gjort det i 10 år, då är du liksom på toppen av din förmåga att plocka ut allt av dig själv. Jag vet inte det där med 10 år, att du inte kan bli snabbare, att du har plockat ut någon sorts kvot ur dig själv. Utan jag tror mer att det beror ju också på hur mycket du har tränat som ung. En person som har börjat träna, kanske träna mycket mera idag och i 40 år än vad den tränade när den var 20, kan ju vara bättre tränad som 40-åringen som 20-åring såklart, om du tränar bättre. Så att det är ju utifrån dig själv, men jag tror mer på det här, långlöpning är ju gynnsamt för en äldre person, om man nu vill hållas vid i en bra nivå eller bli bättre, så är det precis långlöpning du ska satsa på.
Men inte glömma styrketräningen, och så att man inte tappar.
Nej, och det är skadeförebyggande plus att du utvecklas snabbhetsmässigt.
Okej, vi hoppar på nästa fråga. Vi har en fråga till här, och den handlar om kramp i baksida lår efter 4-5 timmar under mina ultralopp. Det här är ju väldigt nischat, men jag skulle vilja påstå att man kan få kramp även kortare distanser. Och detta trots att jag sköter vätska och har extra salt i energidryck. Jag tar även saltkapslar. Kan ren styrketräning vara ett sätt att minska dessa problem? Till exempel utfallsteg eller knäböj med skivstång. Jag vill lösa detta under vintern och bli av med problemen till nästa säsong, säger Fredrik.
Nu är inte jag kanske rätt person att prata om ultralöpning. Där har ju du mer erfarenhet än vad jag har, Petra.
Jag har aldrig fått kramp under ett ultralopp, men jag tänker att han kanske tar i lite mer när han springer.
Och det är klart att nu har ju mitt längsta lopp är maraton, och då har jag hållit på i knappt 3 timmar. Då, så att det är ju inte, då har ju inte de här timmarna börjat än. Men generellt sett så är det ju kramper beror ju på ofta av att du får en viss saltbrist i muskulaturen. Att det är för utspätt, att du har druckit kanske för mycket vatten eller annan dryck som inte tillför de här salterna. Och sen så vet du att magnesium är ju en kramphämmande produkt som du gärna ska trycka i lite extra inför långlopp också. Det är något som jag själv faktiskt har börjat med på senare år, som jag aldrig förstod tidigare. Då sprang jag ju inte de distanserna heller.
Men, tar du tabletter eller vad gör du?
Ja, jag har en flytande form.
Som du smörjer på?
Nej, dricker.
Ja, som dricker.
Smakar fruktansvärt illa. Men, och sen jag började med det där, jag tar det varje morgon. För jag hade problem med kramper i vaderna och baksida lår faktiskt för 2-3 år sedan. Väldigt mycket. Inte på långlopp då, men bara generellt på träning och så har jag blivit av med det. Och jag vågar inte sluta att dricka den där magnesiumblandningen. Men jag vet inte, det här är ju så extrema saker Fredrik springer också.
Det är ju, det
utsätter ju kroppen för enorm påfrestning och tömning på alla depåer. Men det är klart att det är samma här. Jag tror absolut att styrketräning är inte fel för en ultralöpare heller, att ha starka strukturer och att han jobbar med hela baksidan.
Ja, men visst, absolut. Sen tänker jag också så här, han skriver jag sköter vätska och har extra salt i energidryck, men han skriver ingenting om att han äter någonting. Och jag tänker att håller du på i 4-5 timmar, då kan det ju faktiskt vara att du behöver äta någonting också. Det vet man ju inte om han gör. Men jag vet att jag har en kompis, Mia, som är Maraton Mia med Svenska Folket. Och hon pushar ju alltid för det här med att äta när du springer långt. Kanske stanna en gång i halvtimmen och ta en näve med allt från banan eller chips eller någonting, så att du får en kontinuerlig kontinuerlig energi.
Absolut, och det, där ligger det nog mycket i om du ska göra de här extrema. Jag antar väl att han
det måste han
gör
nästan göra. Jag hoppas att han gör det. Annars får han väl börja med det.
Ja, precis. Och jag måste säga att jag är lite för dålig insatt i vad det faktiskt krävs att springa sån här distans för att kunna ge det där supertipset som bara löser allt. Men pusha på att självklart, jag tror bygga på lite med styrka på baksidor och göra olika övningar under vintern är nog jättebra. Och sen, som du säger Petra, trycka på med energi under loppet kontinuerligt och salter med sen, magnesium.
Sen är jag så här, nu är jag lite kanske kategorisk här, men jag ser att det är en man som har skrivit det här och då tänker jag så här, går inte män ofta ut väldigt hårt när de ska springa och sen så får de kramp?
Jo, i alla fall på de loppen som jag brukar springa. Lite kortare karaktär så är det så.
Kanske våga ta det lite lugnt i början och se vad som händer. Ja, jag vet inte om det funkar. Det var bara en liten tanke jag fick där.
Ja, nej, men alla tips är bra.
Alla tips är bra. Okej. Det var nästan allt för den här gången, men som vi sa i början här så skulle ju du och jag snacka lite om Japans mest sålda fotvårdsprodukt.
Oh ja.
Jajamän, som jag råkar ha här framför mig. Den heter Babyfoot och det är en väldigt intressant uppfinning det här. Det är alltså, ja, vad är det för någonting? Kan du förklara, Malin?
Ja, det här är ju för att få väldigt fina, ja, mjuka babyfötter. Det beskrivs ju så att man får, det finns en bild på framsidan också, jättefina fötter och så där har nog inte mina fötter sett ut sedan jag föddes.
Så, men, nej, man ska alltså ta på ett par
en strumpa. Ja. Och du och jag hade ju missuppfattat instruktionerna lite, eller du då kanske, jag hade läst det bättre, man skulle ha på dem i en timme, en plaststrumpa med massa gelé i, kan man säga.
17 naturliga extrakt.
Ja, och det var väldigt glidigt där inne och det stod att man skulle ha dem här en timme på sig då. Och jag som är sån där ultraeffektiv person som alltid ska göra massa saker när man ändå gör något annat, så tänkte att jag skulle gå runt hemma och småfixa lite med tvätt och disk.
Trodde du att du kunde göra det?
Jag trodde att jag kunde det med de här, så jag satte på med de här och jag höll ju på att slå på rumpan flera gånger för de var ju hala och man gled runt i den där gelén där, så att jag insåg rätt snabbt att jag får nog ta den här timmen och bara sätta mig ner och så jag satte mig vid datorn och gjorde lite jobb istället. Det var ju praktiskt. Och men du Peter hade ju en annan tanke kring det. Du sov ju hela natten med de här.
Ja, men jag missuppfattade lite grann. Det stod så här, alltså man tar på sig de här strumporna och sen så ska ju då de här naturliga extrakten då hjälpa till att avlägsna döda hudceller från fötterna. Och då står det så här, jag läste lite slarvigt, de döda hudcellerna börjar pilas bort mellan 3-7 dagar efter användning. Jag såg 3-7 dagar. Och så tänkte inte jag så mycket på, så tänkte jag, ja, och sen så står det någonting, processen är färdig efter 14 dagar. Och så det stod liksom ingenting om, här uppe står att man ska tvätta av efter en timme.
På framsidan där står det en timme, en klocka.
Ja, just det. Ja. Den såg inte jag. Man ska alltså ha på sig de här strumporna i en timme. Jag hade dem då över natten och det ska man inte ha.
Jag förstår inte hur du kunde sova. De var ju liksom, det måste ha varit lite i sängen där, lite obehagligt. Tycker synd om din sambo.
Men jag tänker, men han skrattar lite grann. Men jag har ju hållit på med lite så här tokigheter förut. Så. Alltså grejer att jag har ju sovit med, jag har haft så här mandelolja på händerna som jag har sovit med, så här bomullshandskar. Och det har jag hört att japanska kvinnor gör för att få så här mjuka händer. Så att jag tror inte han tänker så mycket på att jag har så här konstiga grejer på mig när jag sover. Så jag gick upp där. Men sen började ju hända ganska dramatiska saker med fötterna där.
Ja, jag var inte beredd alls på vad som skulle hända. Så jag upptäckte rätt snabbt att när jag tog av mig strumporna flera dagar efter då, så var det ju som fiskfjäll. Det är bara flagnade av stora sjok på fötterna och jag blev ju lite rädd först. Jag tänkte, vad har hänt här? Men jag insåg att det var ju så här det skulle vara. Och jag kände att är det någonting som mina fötter behöver så är det ju att ta bort en massa pålagringar överallt och bli lite ompysslade. Så att det var absolut rätt person de satt på. Men det var, jag måste säga att det var lite läskigt att se sina fötter. Och jag skulle dessutom gå på massage några dagar efter. Och kände att det,
fotmassage?
Nej, helkroppsmassage. Ja. Men man tar ju liksom av sig på fötterna. Ja. Så jag kände att de kändes väldigt ofräscha där. Och jag försökte liksom borsta bort de här hudlagringarna som fjällade. Men det gick bra.
Men tror du inte att det kan vara så att i första gången, eftersom du sa till mig förut att du kör inte så mycket så här fot, du har aldrig gått så mycket på så här fotvård.
Nej, jag borde göra det, men slarvar.
Men, och så tänker jag att det kanske inte blir lika extremt om du provar nästa gång.
Nej, jag kan tänka mig att det fanns lite att jobba på kring mina fötter. Men det man kanske ska säga är ju att fötterna blev ju väldigt mjuka och soft efter. Det blev ju liksom en väldigt skön yttre känsla på huden. För man tar ju bort massa död hud och massa tjafs. Men problemet för mig är ju att jag har sån stora pålagringar kring hälarna, under hälarna och trampdynorna där. Så att, där krävs det ju ibland skalpellen för att helt enkelt skära bort det. Och,
medicinsk fotvård alltså?
Ja, precis. Så att, ska du nog säga att det här kan man väl jämföra med en härlig spa-behandling för fötterna. Fina, härliga, mjuka fötter får man. Men har man lite för mycket pålagringar som jag har, då behöver man ren medicinsk fotvård med skalpell också.
Ja, men precis. Den ersätter det, är alltså ingen proffsbehandling med så här skalpell och allt sånt. Men om man vill ha en annorlunda spabehandling kan man säga. Då
bör man, på hemmafronten, man kan göra det själv.
Ja, och det händer saker. Ibland kan man ju bli irriterad på att så här hemmaprodukter, att det aldrig händer någonting. Men det händer grejer med den här grejen.
Här händer det.
Jajamensan. Okej, om du nu blev sugen på att testa den här produkten, vilket jag hoppas, för det här är ganska kul ändå.
Det var spännande, absolut.
Då kan du köpa den till 30% rabatt om du använder rabattkoden Evelöf och Månström i ett ord. Alltså, vi kommer att skriva det här på vår Facebook-sida också. Men Evelöf och Månström och då som det skrivs OCH. Om du använder den här rabattkoden så kan du köpa den här produkten för då 30% rabatt december månad ut. Och den här länken som du ska följa, det är www.korturl.com/babyfoot. Alltså www.korturl.com/babyfoot. Och den här informationen hittar du också på vår Facebook-sida. Och rabatten gäller december månad ut. Dessutom så har du chansen att bli en av 10 lyckliga vinnare som får ett sånt här paket hemskickat. Och allt om den här tävlingen hittar du på vår Facebook-sida. Alltså Evelöf och Månströms Facebook-sida. Sista tävlingsdag är 20 december 2016. Bara så att du vet det. Jag skulle lätt kunna äta frukost till varje måltid och müsli med yoghurt eller filmjölk är en stor favorit. Däremot tycker jag att det kan vara svårt att hitta bra müsli i affären, för att ofta är den liksom crunchy och fin högst upp och sen längre ner i påsen så är det mest damm, och det är ju ganska trist. En delikatess som müsli tycker jag förtjänar att uppmärksammas i en podd som vänder sig till folk som behöver mycket och bra energi just för att orka träna. Och därför har jag återigen nöjt att få välkomna Kristina Andersson från det svenska hälsoföretaget Risenta. Varmt välkommen hit.
Tack.
Visst, förtjänar müsli faktiskt att få lite uppmärksamhet?
Absolut, absolut, det tycker jag.
Men du, dammig müsli, har ni det?
Vi har ingen dammig müsli.
Ni har inte.
Vi har knaprig, god müsli med massor med smak. Basen i vår müsli är mycket fröer, kärnor, nötter, frukt. Har vi gryn så är det bovete. Det är quinoa. Alltså vi har lite nya spännande grynor i våra. Men alltså frökärna är ju ofta basen i våra flingor.
Och dammet, är det havregryn som ofta blir det som dammar då i andra produkter?
Ja, det brukar damma ganska mycket.
Ja. Hur ofta äter du själv müsli?
Nästan varje dag. Antingen müsli eller granola. Jag älskar det. Jag tycker det är väldigt gott och mättande.
Granola säger du. Vilken är skillnaden mellan müsli och granola?
Ja, müsli är ju, du då blandar vi massa härliga då frö och kärnor, gryn och flingor, och sen får man en müsli. En granola, då stoppar man in alla ingredienserna i ugnen och då rostar de tillsammans med solrosolja och krydda, och då får du det här crunchiga, knapriga.
Jag ska säga att jag har gjort müsli själv i många år. Och då så sa jag just att det var müsli, men då var det, då ska vi vara riktigt begreppsnördiga här då, så var det faktiskt granola jag gjorde. Men det är lite godare att rosta, tycker jag, nästan.
Ja, det blir ju det här crunchiga, lite lyxigare. Ja. Det är det då. Det är lite skillnad, men som sagt, vi har mycket frö och gryn i vår, då blir det också eller frö och kärnor har vi, och då blir det här också ganska crunchiga. Så inget, som sagt, vår produkt är inget tillsatt socker heller. Så
nej, att, det tror jag många uppskattar också. När börjar vi egentligen äta müsli i Sverige? Har du någon aning om det?
Bra fråga.
Det känns som att det har varit länge i alla fall.
Ja, det har vi nog gjort.
Ja. När det var, det vet vi inte. Men när lanserade ni er första müsli då?
Vi lanserade vår müsli. Som sagt, vi har vår bakgrund i frö och kärnor. Så då såg vi att här fanns en potential att, och något som saknades på marknaden. Ingen hade de här müsliprodukterna med frö och kärnor på det sättet. Så vi lanserade vår första müsli 2011.
Okay.
Med en mandel och hasselnöt müsli, som är en av våra storsäljare idag.
Mandel och hasselnöt. Alltså, chia och blåbär har ni här. Och chia är ju hur trendigt som helst. Där har vi verkligen en, och chia och blåbär låter ju otroligt gott.
Ja, du får öppna och smaka, den är väldigt god. Det är som sagt massor
med... Kan du öppna den där? Absolut. Den såg så high-tech ut, den där förpackningen.
Nej,
så jag...
detta var nya förpackningen, det är precis som en förpackning.
Ja, okej.
Okay. Så på sidan, så.
Aha, så enkelt var det. Den var väldigt fin, den här förpackningen, ska jag säga.
Tack.
Det här är ju även någonting som man vill ha stående hemma.
Ja, härligt. Så att som sagt, massor med
Det var någonting som var lite puffat här.
Dinkelpuff.
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 Dinkelpuffen var riktigt god, ska jag säga.
Mm. Vad kul.
Och sen så har ni daddel och pekan. Mm. Det låter också som en väldigt spännande kombination som jag aldrig har provat.
Nej, den är helt... det är en nyhet.
Pekannötpaj älskar jag att göra. Ja. Men det här är som pekannötpaj till filen.
Ja, fast en nyttiga, som sagt.
Ja, just det.
Den produkten, det är vår, som sagt, nyast produkt, och den är ekologisk.
Mm-hmm. Sen har vi någonting spännande här som är rosta själv granola.
Mm.
Då gör man alltså, hur gör man då då? Man häller ut det här och ställer in i ugnen.
Ja, du blandar, det är en blandning som du, och så tillsätter du då vatten, olja, lite honung och krydda. Blandar det här in i ugnen, och sen har du då en ny rostad granola. Så du behöver inte, vi har ju massor med frö och kärnor i vårt sortiment som du då kan köpa och göra. Många köper hem och gör sin egen, men om vill man inte köpa de här kanske alla påsarna, så kan du köpa en förpackning och blanda den med lite vattenolja, kryddor och honung, och så in i ugnen i 30 minuter, så har du en nyrostad granola. Och vem vill inte vakna till nyrostad granola?
Precis det jag tänkte säga. När jag åker till jobbet så passerar man ju alltid den här kanelbulledoftande kiosken där. Ja, så att nu kan man få någon slags härlig doft hemma också.
Precis. Vill man inte göra egen, så har vi ju färdiga som är så goda.
Vanilj, tranbär och jordgubb. Mm. Alltså det som jag tycker är så häftigt med den här frukosttrenden som är, det är att... på ett positivt sätt så får jag lite godiskänsla när jag ser förpackningarna. Ja. Eller medvetet?
Nej, det är det inte. Alltså, vi vill ju driva, alltså smaken är ju det viktiga för oss. Mm. Att det smakar gott och det knapar och crunchar och att det är bra för mig. Liksom. Så att, men visst, alltså, det är ju bättre att ta en handel och näve granola än att alltså, äta godis.
Mm. Jag ska faktiskt säga att när jag har sprungit en del längre lopp så har jag haft med mig just lite sån här crunchare granola heter det då, som jag gjort själv och tagit en näve tillsammans med sportdryck. Och jäkla vad man får sprutt i benen av det.
Härligt.
Hör ni det? Kanske någonting att ta efter. Superkul att prata om müsli och granola tillsammans med dig, Kristina. Kul att du kom hit.
Tack.
Det var allt från oss för den här gången.
Ja. Vad fort det går alltid. Det är så härligt att sitta med dig här, Petra.
Ja, men det har varit en väldigt intressant diskussion idag. Kanske men i början där, inte så jättemycket om själva löpningen, men om livet som pågår runt omkring. Och det är också viktigt. Kanske ännu viktigare.
Det är ju en balans hela tiden. Hitta en livsstil som man trivs med och som funkar gärna i en relation också.
Ja, så är det. Och jag och du också förstås, vi är jätteintresserade av vad ni som lyssnar tycker om de här ämnena som vi tar upp. Så att fortsätt att engagera er. Vi har ju en Facebook-sida och vi har ett Instagram-konto där du är varmt välkommen att följa och ge feedback. Malin, vad händer i helgen för dig?
Jag har en helg med barnen, jag ska åka lite skridskor tänkte jag, jobba lite grann, ha några träningar med kunder, men jag köpte ett par nya hockeyrör, jag har åkt på ett par konståkningsskridskor ett par år nu, men nu känner jag, nu går jag tillbaka till hockeyrör, så nu blir det lite skridskor.
Slippa den där jobbiga piggen i framtiden som man alltid ramlar på.
Ja, jag ramlade förra vintern och knät svullnade upp, så då kände jag att nej, nu går jag tillbaka till där jag började med hockeyrör.
Och för min del då, imorgon bitti klockan 08.00 så står jag utanför porten hemma och väntar på att min GPS-klocka ska hitta satelliterna så att jag kan ut på långpass.
Hur långt blir det då?
Det blir Brunnsviken runt och lite extra, så 2 mil ungefär tillsammans med en kompis. Och det ser jag verkligen fram emot.
Åh, vad härligt. Ja. Men du får inte ta den där på soffan efter, utan sen måste du...
Sen kommer jag säga, aj, så himla trött, alltså jag måste sova lite grann och så här... Nej, och jag ska försöka kanske springa lite snabbare då, så att jag blir piggare när jag kommer tillbaka.
Precis, ta några rusher på slutet.
Jajamän, I hear you Malin. Ha det nu riktigt bra och vi ses snart igen. Det här avsnittet sponsrades av Babyfoot och Risenta och spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.